lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med Max Landegård och
Caroline Thunved.
Vi är glada att du lyssnar på oss, och har du tips på folk som du vill höra i podden så kan du gärna mejla antingen till mig på max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.tunved@svcom.se.
Dagens gäst är Kalle Svansson som är kommunikationschef på Visita, som är besöksnäringens branschorganisation. Och jag gissar, bara gissar, att din krog Fejan och åren som krögare kommer att dyka upp.
Det kan vara så. Ja, 10 fantastiskt roliga år i mitt liv.
Hur gammal var du när du tog över det?
30.
Okej, okay. Var det en 30-årskris? Alltså,
som nej, verkligen inte. Nej. Frigörelse skulle jag säga.
Emancipation.
Jag sa ju hej då till kommunikationsvärlden. Jag skulle aldrig mer jobba med kommunikation.
But here you are.
Yes. Och verkligen förstod ju då, som att Fejan är en ö utan broförbindelse, att plats, destinationskommunikation är ju A och O om du ska få en verksamhet att fungera med vinst.
Det är lite grann samma sak med poddar faktiskt. Ja. Det handlar också ganska mycket om place branding.
Ja.
För förr i världen när folk beställde poddar utav storstad, så var vi inte tillräckligt bra på att ställa frågan hur har ni tänkt kring marknadsföringen utav podden?
Mm.
Utan man beställde en podd och så publicerades den, och så satt man och rullade tummarna och hoppades på att folk skulle hitta den, och det funkar ju verkligen inte.
Mm.
Då brukar det att ta den här jämförelsen att bara publicera en podd och sen utan att marknadsföra den, det är som att kasta en lök ner i en bojabäs, du kommer aldrig hitta den igen. Och ungefär som att du ska starta en restaurang. Du har jättebra personal, jättefin inredning, toppenmeny, men du har glömt att sätta en skylt ute vid landsvägen och med en pil att här finns en restaurang.
Precis.
Det är lite grann så.
Lunchöppet alla dagar.
Mm. Ja, men det, sånt här är viktigt.
Mm.
Så jag skulle också vilja veta lite mer om, för den svenska hotell-, krog-, besöksnäringen har ju fått lida väldigt mycket under de senaste åren. Med covid, elpriser, permitteringstillstånd som gick lite hejkon bacon och nu den här inflationen.
Mm.
Så att det ska bli intressant att prata med honom om det.
Det ska det bli.
Mm.
Jag vill passa på och lyfta att nu finns boken om det inte vore för oss i handen. Den släpptes i tisdags.
Okej.
Så är du intresserad av kommunikation, vilket jag antar att det är när du lyssnar på kommunikationspodden kanske, så finns det nu i handen.
Mm.
Mm.
Spännande.
Ja, jätte.
Det är ju din debutbok som du har skrivit tillsammans med
Johanna Lindell på DIK.
Just det, precis.
Ja.
Det känns ju faktiskt lite grann som en måste-läsning för alla kommunikatörer.
Ja, det hoppas jag att man tänker att det är. För det är ju lika mycket inspiration som tankeväckande innehåll, och det är 13 fantastiska intervjupersoner med i boken som hjälper till att berätta om vårt yrke och vad vi gör för vårt yrke. Just den här boken handlar ju om offentlig sektor och hur viktig del av vår demokrati som kommunikatörerna är.
Det är ju toppenbra.
Ja.
Kommer den komma som ljudbok också?
Då får man höra röst hela tiden. Eller behöver inte vara ens egen röst då?
Nej.
Nej.
Du sitter ju mitt emot en professionell ljudboksinläsare.
Ah, just det. Coolt. Ja, men det får vi hoppas. Ja, vad roligt. Nu ska vi bjuda in Kalle.
Vi bjuder in Kalle Svansson till Kommunikationspodden. Kalle Svansson, kommunikationschef vid Visita. Stort tack för att du vill komma till Kommunikationspodden.
Tack så mycket.
Och varmt välkommen.
Tackar.
6 år på Visita.
Det stämmer.
Vad Om man tar, innan du börjar på Visita, kan du bara ge oss en kort resumé av ditt arbetsliv?
Jag brukar alltid säga när någon frågar att min huvudsakliga bakgrund är inom politiken. Sen så slog det mig häromdagen när jag räknade att nu har jag faktiskt jobbat fler år utanför politiken än vad jag gjorde i politiken. Men den var ändå så pass, eller den har ändå format mig så pass mycket så att jag håller nog fast vid det där. Jag har varit presschef och stabschef och lite annat på Moderaterna i drygt 10 år. Och innan dess hela svängen med ungdomsförbund och sådär. Så det var ganska många år.
Var det under Reinfeldt-regeringen då? Som
ja, exakt. Mm. Jag började, jag var en av de få som började på Moderaterna i ja, precis i början på 2003 efter katastrofvalet 2002. Då fick de, inte de flesta, men ganska många fick ju faktiskt sluta eftersom ja, det gick så dåligt i valet. Men jag gjorde tvärtom och började i januari eller februari 2003 och sen så höll det på i ja, höll jag på i 10 år ungefär. Och sedan så var jag en period hos era grannar här nästan på PR-byrån Prime. Jobbade med ja, PR och public affairs kanske framförallt. Och sen gjorde jag några år på Telia och jobbade med public affairs på den, i den svenska verksamheten. Och nu då drygt 6 år inom besöksnäringen och på Visita.
Och gamla chefen som ordförande nu också.
Gamla chefen som ordförande. vi blir aldrig av med varandra.
Nej.
Men du, det är ganska, ändå ganska olika saker du har gjort bakåt.
Ja, men det får man väl säga. Även om det nästan hela vägen ändå har varit någonstans i gränslandet mellan politik och kommunikation. Och i någon mån såklart näringsliv, företagande också. Det politiska eller samhällskopplade har ju funnits oavsett egentligen vilken arbetsplats jag har varit på. Sen så har det ju, precis som du är inne på, det har ju varierat lite grann vad man har gjort igen. Liksom, vilka typer av arbetsplatser det har varit.
Mm. Varför blev det Visita?
Men det var väl en kombination av det enkla faktumet att de frågade, höll jag på att säga, att jag blev tillfrågad om jag ville söka. Så det var en kombination av det och att, ja, men lite grann som jag precis var inne på, att det är ju en möjlighet att få jobba med kommunikation och politik utan att behöva gå tillbaka så att säga till partipolitiken. För att hela Svenskt Näringslivssfären och därmed även Visita är ju en, vi är ju ingen partipolitisk organisation, men vi är ju i allra högsta grad en politisk organisation som har våra prioriterade frågor eller våra medlemmars prioriterade frågor för ögonen. Liksom.
Mm. Jag kommer ju att ställa ett par frågor såklart om krog- och besöksnäringen. Mm. Men du sa det, på vilket sätt har politiken format det, menar du? För det verkar ju vara något som har konstituerat ditt...
Ja, på vilket sätt? Det är som att fråga varför är du den du är? Jag vet inte. Utan det är väl mer att jag höll ju på med politik under så pass lång tid. Jag började ju när jag var 15 år, tror jag. Jag var och tittade på fotboll igår, tyvärr, på mitt älskade Elfsborg tillsammans med Per Schlingman, som jag tror har varit gäst i den här podden också. Och han är ju också från Gröna Sjön och Borås. Och vi konstaterade att liksom, vi är ju ganska lika i den bemärkelsen att oavsett vad vi gör så finns det någon sorts samhällsintresse för omvärlden som ligger i botten, och det där har jag väldigt väldigt svårt att släppa, och det blir ju, alltså, det inget ont om IT-företag i Upplands Väsby, men jag tror jag hade liksom haft svårt att se mig själv sitta på ett sådant. Och det finns de som sitter på IT-företag i Upplands Väsby, tycker det är fantastiskt och gör det alldeles utmärkt, men just kopplingen till omvärlden och någon form av samhällsanalys, den har jag svårt att släppa. Mm. Så att det är väl så politiken har format mig, att jag har svårt att släppa den helt enkelt.
Mm. Alltså, jag tänkte att vi kan kasta oss in i det här, alltså, krog- och besöksnäringen har ju fått genomlida flera stålbad under väldigt kort tid.
Verkligen.
Du har säkert fler exempel, men det som kommer närmast till hands för mig, det är covid. Mm. Du har också det här permitteringskaoset i kölvattnet efter covid, där många fick bli återbetalningsskyldiga, oklara regler, dålig kommunikation som många lyfte. Du hade en period med väldigt höga elpriser, vilket gick ut över många företagare också. Och nu så har vi liksom kriget i Ukraina och lågkonjunktur. Hur mår den svenska krog- och besöksnäringen?
Det beror ju på vilket perspektiv man har lite grann. Vi har ju våra medlemmar kämpar ju järnet där ute och mår väl utifrån förutsättningarna som är precis de du själv nämner ganska bra. Det finns än så länge ingen större efterfrågekris i alla fall i lågkonjunkturens spår, inflationens spår. Men däremot så finns det ju en kostnadskris. Så att även om, ja, när ni går ner här och käkar lunch i Gamla stan efter podden här, så kommer ni ju säkert att se att lunchrestaurangerna är fulla. Folk käkar fortfarande lunch eller, och bor på hotell och går på krogen. Mm.
I Stockholm?
I Stockholm. Men det är klart att det innebär extrema utmaningar när man har lämnat mer eller mindre ett näringsförbud under pandemin och sen går in i en situation där inköpspriserna ökar med 20%, men du har bara möjlighet att höja till kund kanske med 7-8. Och det är då i redan ansträngda ekonomier och resultaträkningar.
Mm. Ja, jag menar, nu kommer ju uttrycket dyrt som smör tillbaka.
Ja, men liksom. Exakt.
Ett paket smör kostar 70 kronor nästan. Så att, nej, det där måste ju vara jättetufft för många krögare, tänker jag. För jag menar, priskänsligheten är ju ganska svår att hantera om man har ett sånt här konsumentinriktad verksamhet.
Ja, och väldigt generellt sett väldigt låga marginaler redan innan.
Ja, men det är ju redan låga marginaler. Så det är ju volymen man tar hem det på. Hur tänker folk där? För jag menar, du har ju också det här rekryteringsproblemet. Under covid så var det ju fler än bara några stycken som valde att skola om sig. För man visste inte hur länge den här krisen skulle hålla i sig. Så kockar försvann, servitriser, servitörer försvann och så vidare. Och så hittade de andra yrken och sen så blev det plötsligt en boom igen innan inflationen kom. Och då hade ju folk jättesvåra rekryteringsproblem med då högre krav från arbetstagarna som ville ha högre löner. Och nu så står man där man står.
Den senaste motgången måste ju vara tänker på också lönetaket. Ja, förlåt.
Ja, du tänker på arbetskraftsinvandringen. Ja, den slår ju såklart inte lika brett som pandemin eller för den delen inflationen. För det är långt ifrån alla våra medlemmar och alla företag som har arbetskraftsinvandring. Invandrare, men mot de som har det / är i behov av det, så klart att det slår mot dem. Nej, men vi är ju, eller våra medlemmar är ju tillbaka igen på liksom antalet anställda där de var före pandemin. Men däremot så är det ju inte samma anställda. Det försvann ju drygt 50 000 ifrån näringen under pandemin som valde att antingen valde att lämna eller behövde lämna. Så att de har man ju så att säga anställt upp igen i antal, men det är ju inte samma människor. Och de som har anställts istället, såklart, de kämpar och sliter och är skitduktiga, men de har ju inte samma erfarenhet som de som lämnade under pandemin.
Men om man lyssnar på ett par krögare så har de nästan samma lön. Eftersom löneanspråket ökar med tanke på att utbudet är så
lågt. Det är ju marknadsekonomi, så att det blir ju, ja, det varierar ju vems marknad det är, så att säga.
Absolut. Men det har ju varit arbetstagarnas marknad under en period nu, eftersom det har varit så ett stort bortfall. Och då går jag tillbaka till det här med marginalerna. Höga löner, höga inkomstpriser och stark priskänslighet gentemot kund. Hur ska man som krögare eller ägare av en besöksnäring tänka där?
Jag tror att det är ju oerhört svårt såklart att svara generellt på. Men det enklaste eller det mest liksom självklara är ju att hela tiden se över sina kostnader, helt enkelt. Och det tycker jag att det märker vi ju också där ute. Det kommer ju då och då rubriker om ja, men nu rusar konkurserna eller nu allt fler och upp x antal procent den här månaden och sådär. Men det man mest märker på det är ju alla de som liksom gör vad de kan för att undvika konkursen. Man ser oftare, tycker jag, utan att jag har någon liksom mätning på det eller sådär, men jag tycker oftare man ser att man har dragit ner kanske lite grann på antalet rätter på menyn eller man har stängt någon dag i veckan eller alltså sådär. Mm. Man gör vad man kan för att liksom undvika konkursen, och det är snarare i det läget vi är nu än att det är liksom tokrusar med konkurser. Men det är ju en stor osäkerhet inför framtiden.
Mm. Jag tänker, när någon frågar mig vad jag har gjort bakåt, så brukar jag dela det i tre delar. 10 år på byrå, 10 år inom upplevelseindustrin och 10 år som kommunikationschef inom ideell sektor. 10 år inom upplevelseindustrin är lika med krögare.
Mm.
Och jag ägde och drev Fejans skärgårdskrog uppe i Stockholms norra skärgård 2001-2008, och sen hade jag en del i Stockholm som heter ett skafferi.
Mm.
Och det var ju by far de, alltså fortfarande, just nu har jag ett fantastiskt roligt jobb som VD och GS på Sveriges kommunikatör. Det är skitroligt. Men det var också otroligt roligt att vara krögare.
Mm.
Och supertufft.
Man ser en liten ryckning i smilbandet så
Ja, men det var så härligt. Men jag tänker, vi är ändå kommunikationspodden, och det som jag, när jag föreläser för studenter så här, brukar berätta i min berättelse var just det där att jag hade varit 10 år på byrå och så aldrig mer kommunikation. Jag var skittrött på att jobba med reklam och lite sådär. Och då köpte jag den här romantiskt, köpte jag vid det här arrendet, eller kunde ta över det här arrendet på då Fejan. Mm. Och det är en liten ö utan broförbindelse. Och när jag kom ut på den där bryggan så insåg jag att oj vad jag måste kommunicera.
Mm.
För hit behöver det ju komma gäster.
Mm.
Och det är inte bara en krog, det är vandrarhem och konferens och massa sånt där ute. Och att platsdestinationskommunikation är ju ett namn vi pratar om, eller besöksnäringskommunikation och ren marknadsföring för att till sig gäster. Det är ju jätteviktigt.
Mm. Självklart är det så.
Ja.
Och det tycker jag ju, det varierar ju också såklart, men det tycker jag ju att många av våra medlemmar har ju tagit väldigt stora kliv under, alltså bara under de åren jag har jobbat på Visita, så märker jag ju när jag, och jag märker ju det rätt mycket, precis som ni märker det liksom, i mina egna flöden liksom. För vi hjälper ju inte våra medlemmar med liksom marknadsföring i den bemärkelsen, även om vi har ju en branschtidning och det går att annonsera och göra PR och så, men det är ju allt fler som inser vikten av att sticka ut och vikten av att vara liksom aktiv i sin marknadsföring. Inte minst utanför Stockholm eller utanför storstäderna. Ska jag säga.
Mm, mm. Men hur viktig är besöksnäringen för Sverige?
Extremt viktig. Mm. Vi vill ju ses och betraktas som den basnäring som vi faktiskt är. Vi är ju, anställer ju en bra bit över, eller sysselsätter en bra bit över 200 000 människor.
Mm.
Ganska många av dem är ju, får ju sitt, ta steget in på arbetsmarknaden via vår näring. Vi är ju i särklass bäst på att anställa unga och utrikesfödda.
Mm.
Och är ju i den bemärkelsen, skulle jag säga, en del av, liksom, vill vara och är en del av lösningen på ganska många av de samhällsproblem vi ser idag.
Mm.
Allt ifrån, faktiskt om man ska hårdra det, liksom utanförskap och skjutningar till liksom integration och arbetslöshet. Mm. Så att det är extremt viktigt.
Mm.
Ni måste väl ha blivit väldigt nöjda när Åkerstam tog fram den här kampanjen åt McDonald's. En burgare i taget.
Absolut. Mm. Men McDonald's har ju varit väldigt duktiga på att kommunicera sin egen och därmed i någon mån branschens samhällsnytta. Allt ifrån att göra donken till
just det.
Den du nämnde här.
Mm. Mm.
Men, eller förlåt. Skulle du
Nej, jag tänkte, på, jag tänkte på det just med ungdomar in på arbetsmarknaden. När jag då var krögare, vi hade ungefär 30 personal i omsättning. Vi körde skift 15-15 för vi hade inte personalbostäder tillräckligt.
Nej, just det.
Och några lyckades, det var ju säsong från april till december och några hade vi ju kvar över säsongerna och såg till att fördela upp dem till Åre och liksom man hade i samarbete mellan säsongskrogarna och sådär. Men också upplevde jag ju väldigt mycket och fick ju lära mig väldigt mycket kring liksom näringen i sig och i Sverige jämte om man tar Storbritannien där ju besöksnäringen, det är ju ett fint yrke. Alltså du är ju länge i, dem, i den yrkeskategorin. Medan nu var ju det här 2000, mellan 2000 och 2010. Då. Så det är ju, jag vet att det har blivit en skiftning i det. Men att man ser det lite grann som en trampolin som ung. Du kommer in och gör ett gig på krogen och sen så drar du vidare. Och det är ju bra så. Men det är ju också viktigt, för jag kommer ihåg, jag vet inte vilket år det var, men det var en helsida i Dagens Industri med en guldtacka och rubriken var krognäringen skär i guld. Och det var då när det var första, det var förändringar på momsen och det var förändringar på ungdomsarbetsgivaravgiften.
Exakt.
Och helt plötsligt började ju krognäringen faktiskt gå med vinst. Så att man ger de här möjligheterna, för det är ju, det är en fantastisk bransch.
Så är det verkligen.
Att jobba med människor och jobba med service. Mm. Jag är fortfarande när jag anställer, ser jag att någon har varit på krogen en del, då går det lite före.
Mm. Mm. Nej, men det är ju en... Så här är det ju, att vi pratar ju ofta om, du hörde ju mig själv här bara för 20 sekunder sedan. Vi pratar ju gärna och ofta om att vi är duktiga på att ge unga och, det första jobbet. Men vi har ju en stor utmaning i att vi skulle ju gärna vilja att det var fler som också hade sitt sista jobb hos oss. Det vill säga att man stannade under liksom, eller gör sin karriär helt enkelt. Och det är ju... Det är ju en utmaning i bemärkelsen att ganska många yrken, inte alla såklart, men ganska många yrken så jobbar du ju per definition när alla andra är lediga. Eftersom du servar dem när de är, när gästen är ledig. Och det är klart att då har ju företagen liksom en utmaning i att göra det möjligt för fler att kombinera det här jobbet med familjeliv i någon mån, vad ska kalla det, vuxenliv eller hur man nu ska uttrycka sig. Så att det behöver ju ännu fler göra ännu mer. Liksom.
Hur mycket drar krog- och besöksnäringen in till Sverige? Jag menar, det måste ju vara ganska populärt för turister att komma till Sverige nu när kronan är så svag.
Ja men så är det. Vi är ju tillbaka på nivåer av utländska turister i sommar. Återigen där vi var före pandemin, med undantag för vissa långväga gäster. Från länder långt från Sverige helt enkelt. Mm. Inte minst österut, kineser och ryssar och så. Och det är väl en kombination, tror man, vi av att dels är det lågkonjunktur och det är dyrt att resa långt liksom. Och också ställer ju liksom världsläget.
Ja, just det, man vill inte resa. Men har ryktet om Sverige med gängskjutningar och sådana saker påverkat besöksnäringen?
Inte än vad vi ser. Nu är det ju vår systerorganisation, eller vi ska kalla det Visit Sweden, som jobbar mycket mer med liksom Sverigebilden och så. Så det, liksom, exakta siffror och mätningar och så får ni ta med dem. Men vi ser ju en betydande risk att så sker. Det är ju allt ifrån... ja, dels skjutningar och sådär, men kanske ännu mer, nu gissar jag, men reportagen kring och rubrikerna kring koranbränningar och liksom allmänt liksom
stök.
Ja. Så. Mm. Så att, och där försöker vi ju också göra vad vi kan, för att besöksnäringen i sig är ju ett sätt att sprida en mer rättvisande bild av Sverige.
Mm.
Det finns väl liksom ingen mer effektiv marknadsföring egentligen än att en massa människor fyller sina Instagramflöden med allt ifrån restaurangbesök till vandringar i nationalparker till fantastiska hotellvistelser.
Det, absolut.
Det är ju en, det är ju ett sätt att marknadsföra Sverige som slår allt annat. Och som jag tror, som sagt, ger en mer rättvisande bild än en braskande rubriker om hemskheter. Mm.
Men du, jag tänker, som kommunikationschef för en branschorganisation så tror jag, du får gärna dementera, och då i sådana fall så vill jag gratulera dig, men många branschorganisationer upplever ju ofta att det är svårt att nå ut till sina medlemsföretag. Och om man då tittar i det omvärldsläge som en enskild krögare eller kanske en småskalig hotellägare eller vad det nu kan vara. Eller ja, man är ansvarig för ett turistresmål eller så. Mm. Va? De är ju bara rakt här och nu. Mm. Här kommer den här, oj, nu kommer en kvittolista från redovisningsekonomen. Nu måste jag sitta i natt här och klistra och greja med kvitton. Jaha, hon kunde inte jobba på söndag. Fan, måste jag hitta någon ny? Jaha, kocken är förkyld. Ja, oh shit, nu har vi slut på fläskfilé. Jag måste köpa in nytt. Du vet, de är ju där, va?
Exakt så är det.
Och de har 2,5 liksom tjänst som de ska fylla. Och man är småbarnsförälder kanske. Och man har liksom kundmöte på balkongen för att ungarna skriker i bakgrunden och så vidare, va? Det är den verkligheten som väldigt många företagare lever med.
Man på sig en babybjörn och ställer sig i disken.
Det har jag gjort så många gånger.
Det har jag
gånger.
Gjort så många ja. Gånger.
Eftersom många företagare lever med den verkligheten, hur ser ni till att hitta rätt kanaler för att nå ut med er information? Jag menar, många av medarbetarna som man kanske vill prata med, de har ju inte ens en mail.
Nej,
liksom.
Nej, men så är det. Och jag tror precis som du säger att det är nog situationen för ganska många av mina kollegor på andra bransch- och arbetsgivare,
ja, absolut. Ja.
Organisationer. Mm. Men jag vågar nog påstå att det är liksom lite extra mycket så i den här näringen. För det är många småföretag, det är många liksom arbetsgivare, chefer som ju vi oftast vänder oss till, om man ska vara ärlig. Eftersom det är de som är våra medlemmar. Men ja, förutom att de är arbetsgivare och chefer så jobbar de ju också väldigt ofta operativt i företaget. Liksom. Och sitter inte på dagarna och läser mejl, utan då ska de ut med 200 lunch. Liksom. Även om alltså vi har ju jättestora medlemsföretag också. Alltså det är klart att våra nyhetsbrev, men så här, det är klart att våra nyhetsbrev läses oftare av ansvariga som sitter på kontor på Scandic än vad de läses av
ja, Pelles pizza i Tonums hela liksom.
Exakt, som skulle ut med de här 200 luncherna. Men så här är det väl att så utmaningen finns, och jag säger verkligen inte att så här, allt är löst, vi lyckas varje gång. Men en av de få saker som pandemin förde med sig som gjorde mitt jobb enklare var ju att då var det ju så skarpt läge hela tiden. Så att man där ute, eller medlemmarna där ute, liksom fick lära sig den hårda vägen att nu kommer ett nyhetsbrev som ju är vår huvudsakliga kanal faktiskt till våra medlemmar just. Sen har vi en massa andra målgrupper och kanaler. Men man lärde sig att okej, nu kommer det ett nyhetsbrev från Visita. Jag måste nog faktiskt öppna det, för att där kan det stå att jag måste stänga klockan 20 på torsdag.
Just det, det blev samhällsinformation.
Alltså det var så. Mm. Så att, och det är klart att det är ju inte lika skarpt läge nu, och vi har ju inte liksom samma samma situation riktigt, men det gjorde att man tog liksom informationen, kommunikationen från oss mer på allvar, är ju fel ord, men ni förstår vad jag menar. Så det har vi lyckats behålla någorlunda. Och det är ju samma sak skulle jag säga kring den mer liksom externa kommunikationen, kring ja, men lite grann det vi pratade om innan, hur går det för näringen, hur ser siffrorna ut för Q1 eller Q2, hur går det för restaurangerna. Den här näringen hamnade ju av helt fel anledningar såklart, men ganska mycket i fokus under pandemin, och det var ju ett resultat av dels av verkligheten men också av hårt jobb ifrån våran sida, där vi ju såg att en väldigt offensiv liksom mediestrategi. Det känns så dumt att prata om strategi, för vi hade ju liksom inget val egentligen. Men ni förstår vad jag menar. Vi sa verkligen att vi ska använda det här. Vi behöver använda det här för att synas så mycket som det bara går. Liksom. Både informationen, kommunikationen till våra medlemmar men också externt fick ju ett uppsving under pandemin. Helt enkelt för att vi inte hade något val.
Jag förstår det.
Så nyhetsbrevet är ändå den bästa kanalen. Ja, det där tycker jag är så intressant, för Internetstiftelsen släpper ju varje år i november den här Svenskan och internet. Jag blev positivt överraskad över att de sa för 2 år sedan, tror jag att det var, att mailutskick är en bra kanal. 97% av människor, de läser sina mail liksom. Så att ibland så behöver man inte gå över ån efter vatten. Liksom.
Nej, men jag tror inte det. Och sen så, alltså nyhetsbrevet är ju också på något sätt så självklart i bemärkelsen att sändlistan består av våra medlemmar. Våra sociala medierflöden består ju av en jäkla massa andra människor. Och den informationen som vi nu använder vårt nyhetsbrev till, den är ju i grund och botten ganska tråkig i bemärkelsen att så här, 1 januari införs den här regeln, 1 april höjs den här skatten, från och med 30 september behöver du skicka in den här blanketten. Så där. Och det funkar liksom inte i sociala medier, speciellt inte om liksom flödet består av en massa allmänt besöksnäringsintresserade människor, då avföljer de ju, för det är liksom för internt. Liksom. Så att därför spelar nyhetsbrevet stor roll. Sen använder vi ju våra sociala medier till en massa annat, mer för att liksom spegla näringen och bedriva opinionsbildning och sådär.
Jag tänker en viktig, man brukar oftast som branschförening, som vi är, Sveriges kommunikatör, ni är branschorganisation, så brukar man ha hjärtefrågor. En som vi har är arbetsmiljön, därför att många kommunikatörer går på knäna. Hur driver Visita, jag tänker arbetsgivarkommunikation? Tar jag ur 2 vinklar. För mina 10 år inom ideell sektor jobbade jag med barn och unga. Och så har jag själv varit krögare då, som jag sa. Dels så var ju också den här näringen högst meddragen i MeToo. Det viktiga jobbet som gjordes kring det, att göra en bättre arbetsmiljö, skapa en bättre arbetsmiljö. Men sen upplevde jag också efter det som du, Max, nämnde, efter pandemin, och man hade så ont om personal, så var det ju ändå faktiskt en möjlighet för barn och unga att komma in, absolut inte barn, men unga att komma in liksom inom krognäringen. Där kunde jag ändå uppleva att många är dåliga på att inkludera och ta hand om våra unga. Vi är inte så himla bra på det där goda värdskapet, som ju i sin tur blir så himla viktigt för oss som är gäster.
Alltså du menar att arbetsgivarna inte inkluderar?
Ja, men tycker att det är många som upplevde att det var väldigt stressigt, och en del unga som ändå kom och serverade med lite tårar, alltså nästan så här på gränsen för att det är stressigt och det är så viktigt. Det är ju inte bara den här näringen som behöver ta det ansvaret, i alla näringar som behöver ta ansvar för att våra unga ska komma in på en bra arbetsmarknad och få en bra upplevelse. Men ja, det var en lång intro och en önskan från mig själv.
Nej, men alltså, dels så beskriver du ju som vi var inne på alldeles nyss här också, att efter pandemin så kom ju efterfrågan tillbaka väldigt snabbt.
Ja.
Och det fanns en jättestor brist på personal. Och den personalen som kom in var ganska oerfaren. Och säkerligen i vissa fall arbetsgivarna hyper- och superstressade också, bara för att hålla verksamheten igång och kunna göra vad man, vad man kunde för att liksom det skulle... börja om igen, eller hur man nu ska uttrycka sig. Sen så är ju medlemskapet i Visita är ju och ska ju vara en kvalitetsstämpel i sig, även vad avser arbetsmiljö. Det vill säga, är man medlem i Visita så har man kollektivavtal, du följer kollektivavtalet, du följer våra etiska regler, du har schyssta villkor, du tar hand om din personal och så vidare. Men visst jobbar vi jättemycket med att liksom utbilda våra medlemmar i också att vara goda liksom arbetsgivare. För annars så kommer du aldrig kunna lösa den här kompetenskrisen, och du kommer inte att kunna få några rimliga marginaler heller, för du har ingen som vill jobba hos dig.
Liksom. Har du några goda exempel från arbetsgivare som ni har träffat via Visita? Alltså exempel på hur man är en bra arbetsgivare sen när man lever goda värderingar. Och
ja, nej, men det finns hur många som helst. Och som sagt...
Jag tänker bara något knep sådär. Om man har till äventyrs någon krögare som
jag vill inte nämna några enskilda medlemmar eller enskilda företag, utan jag kan ju bara konstatera att liksom, är man medlem i Visita så är man en bra arbetsgivare i bemärkelsen att man följer lagar och regler, man har kollektivavtal, och jag tycker ju att utan att liksom, jag gjorde någon nollmätning när jag började, men jag tycker ändå att kompetenskrisen och kompetensförsörjningsutmaningen har gjort att ännu fler är liksom ännu mer noggranna med att vara goda arbetsgivare.
Så. Det fanns, jag tror att de finns kvar faktiskt, men vi var ju ett gäng ute i skärgården då som gick ihop, och vi skapade även Visit skärgården och så för att öka på liksom, turismen ute i skärgården. Det är inte så lätt. För det blir lite kallt på hösten, men men de hette det goda värdskapet.
Just det.
Och jag tror de finns kvar fortfarande. Men det var, vi hade dem på fejan, det var jättebra. Och så det där mycket när man liksom det, också att man ska ta sig tiden så här, jag vet att man inte kan stänga ner, men att man har en ordentlig intro. Och att man nästan lite grann gamification-tanken, att man spelar hur funkar det på en krog. För då kan du ju komma in i den här branschen.
Verkligen.
Och faktiskt inte ha en kunskap. Om du har en person som, eller du får öva. Alltså när jag var ung och började på NK, nu har de har ju dem igen. Man jobbar bara med att slå in paket.
Just det.
Men för då när NK var NK, alltså ägdes hela varuhuset, då var det längst upp på taket, så hade de liksom en våning som var så här utbildningsvåning. Och då var det kassadiskar där alla fick stå en hel dag och slå in paket enligt NK-standard. Det kan man ju tycka är någon annan tid.
Kan du slå in paket enligt NK-standard?
Absolut.
Då ska jag önska mig mina julklappar från dig.
Kan du göra? De är ju ganska tråkiga. Men de är väldigt strikta. Och liksom.
Ja,
okay. De är superstrikta.
Ja, jag förstår. Mm.
Jag jobbade också på NK, fast i Göteborg, under tiden jag pluggade. Och jag kunde och kan fortfarande inte slå in några paket i NK-standard. Det var jädra tur att det kom, att det fanns såna här lådor helt enkelt. Ja. Du vet, paket som man kunde lägga
ner. Men du
ner.
Gjorde ju snöret då i alla fall.
Snöret
du drog ner etiketten.
Det lyckades.
Nej, men det är samma här. Man skulle ju önska, eller jag har alltid 1000 idéer vad man skulle kunna göra vid sidan av när man hade massa mera tid. Och då är en sån att jag skulle önska liksom starta igång en sån där att man hjälpte jättemycket krögare och bara dra igång när man får ny personal och framförallt säsongskrogarna. Och att man gör de här jättebra liksom kickofferna, man får öva på att servera och hur det är och hur man ska tänka och massa knep och tricks och det är ju skitroligt. Det såg jag också i podden.
Men det är ju en av våra största så att säga, kommunikativa utmaningar i någon bemärkelse. Det är ju att vi pratar ju gärna och med gott samvete om att vi just är den här vägen in på arbetsmarknaden. Vi anställer många unga, vi anställer många utrikesfödda, vi anställer många som inte har någon formell utbildning och så. Och det funkar ju och liksom gentemot politiken och sådär eftersom det är ju som sagt en del av de sätt som vi är liksom samhällsviktiga på. Samtidigt så är vi ju i stort behov av att människor inte bara som sagt kommer in i näringen utan stannar kvar i näringen. Vi vill gärna att ungdomar går inom citationstecken våra gymnasielinjer. Att man inte bara ser på det här som en bransch där unga kommer in och använder den som trampolin och sen så utbildar man sig och får ett riktigt jobb. Så det där är ju en ständig kommunikativ utmaning att liksom inte bara prata om hur viktiga vi är för att liksom lösa utanförskap och samhällsproblem utan också prata om att det här är liksom en bransch och en näring som är på riktigt som det går att plugga till både på gymnasiet och på universitet. Och det är en bransch och näring där man inte bara har sitt första jobb utan även sitt sista. Liksom.
Viktigt. Det är lite upptakt, eller det är ju inte alls upptakt, men vi har passerat ett första år inom de här fyra valåren. Så 2024 ändå liksom det måste börja bli ett puttrande år, va? Lite så här vilka...
Ja, men det tror jag. Dels så är det ju EU-val.
Precis, 9 juni.
Eller var till Europaparlamentet ska man säga. Och sen så när väl det är över så är det ju då drygt 2 år kvar till valet 2026. Liksom. Så att visst börjar det puttra. Liksom.
När sätter man frågorna?
Man sätter inget... Alltså, politiken är ju rätt mycket liksom i någon bemärkelse en produkt av omvärlden också. Alltså, oavsett om man sitter i ett sammanträdesrum och tycker att nu ska vi prata om det här så löser sig inte skjutningarna. Alltså, kommer vi fortsätta att prata om kriminalpolitik? Och i någon mån skulle jag tro liksom migration kopplat till det. Får vi en vinter igen med jättehöga elpriser så kommer vi att fortsätta prata just elpriser och eventuellt kärnkraft och liksom elförsörjning. Självklart har man och vill ha en strategi kring vilka frågor man vill prata om, men den går liksom inte att sätta 2 år innan för då är omvärlden helt kan se helt annorlunda ut.
Ja, spännande.
Ja. Känner vi oss nöjda?
Absolut. Ni hör ju. Smilgroparna är fortfarande uppe. Det här är ju liksom så roligt att få prata om.
Ja, men det förstår jag.
Stort tack för nu.
Ja, men stort tack själva.
Stort tack Kalle Svansson, kommunikationschef på Visita, för att du ville vara med i kommunikationspodden.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. So let's get back.